Sara, om jag säger Mantua i Italien den 24 februari 1607, vad säger du då?
Då säger jag så här, att jag ser en samling män som sitter i ett rum i ett palats och kommer att få vara med om någonting väldigt unikt. De kommer nämligen att få höra urpremiären av Monteverdis opera Orfeo.
Och varför är just det här datumet så betydelsefullt?
Alltså, när man tittar på operahistorien så brukar man räkna ibland Orfeo som den första riktigt viktiga operan. Att det är här som den moderna operakonsten föds. Så är det ju inte riktigt. Det finns några föregångare som vi kanske kommer in till. Men Monteverdi är den som riktigt först lyckas på det här området, kan man väl säga.
Och finns kvar idag.
Finns kvar idag.
Mm. Vi letar oss alltså nästan så långt bak som vi kan komma i operahistorien. Det handlar om en av världens första operor, L'Orfeo av Claudio Monteverdi. Varmt välkommen till Operaguiden och till de allra första stapplande stegen i operans historia. Idag är vi nästan på år noll i operahistorien faktiskt, när vi tar oss an Claudio Monteverdis version av myten om Orfeus och Euridike, operan L'Orfeo. Jag heter Britta Svanholm Maniette och till min hjälp för att reda i denna opera har jag Sara Norling, programledare på P2 Live. Välkommen!
Tack, Britta.
Hur mycket ser du fram emot den här podden?
Jättemycket.
Varför då?
Ja, som du sa, du ringde mig och frågade vill du göra det här, och säga ja utan att tänka efter. För det här är en av mina favoritoperor, måste jag säga.
Varför då då?
Ja, men jag gillar ju tidig musik och jag älskar Monteverdi. Och då kommer det här liksom naturligt, och det finns så mycket och hämta i den här operan som jag gillar. Hur Monteverdi jobbar med närheten mellan text och musik. Hur det också, det är verkligen en experimentopera det här. Det är verkligen ett avantgardverk.
Oj.
Även fortfarande, kan jag säga. För att jag tror att de folk tänker, ja, barockopera, för det här är ju tidig barock. Och så tänker de sig någonting lite senare och så hör de det här. Så kan de nog kanske bli lite fundersamma först. Men då säger jag att bli inte det, utan våga dyk ner.
Omfamna.
Ja, verkligen.
Ja. Operans födelse, den brukar man datera till 1597, när Jacopo Peris opera Daphne hördes för första gången. Det är den äldsta bevarade operan vi känner till. Operakonsten, den hade utvecklats snabbt och medvetet under några år av en grupp florentinare som satsade hårt på sjungna recitativ med bara en stämma åt gången, så att man hörde orden tydligt, vilket var lite nytt då. Men när väl Monteverdi klev in på scenen ungefär 10 år senare, så tog operan ytterligare ett skutt framåt i utvecklingen. Hur då, Sara?
Monteverdi, han byggde lite vidare på det här som de gjorde i Florens. Han hade inte hört det på plats, det de gjorde, men han hade hört om det, och det var ju jätteintressant, tyckte han, för han var ju intresserad av dramatik. Det finns redan i hans madrigaler, liksom en dramatisk ådra. Men vad han
madrigaler
gjorde,
ska jag bara säga, det är alltså sånger med
precis,
innehåll. Man sjunger tillsammans.
Man sjunger tillsammans, och det är flerstämmighet. Det här är ju skillnad då, för här började man ju då, texten får stå i första rummet och ackompanjemanget, basgången, följer liksom under texten. Så det är ett friare förhållande, rösten rör sig friare. Men vad han gjorde var helt enkelt att, ja, men det här kan man väl skruva till. Så han varierar det här som kanske lät lite enformigt om det var så här recitativ sång, någon blandning hela tiden. Så han för ju in i Orfeo, det finns det som kallas fasta former då. Det finns ritorneller, alltså instrumentala mellanspel, det finns danser, det finns körer, och sen har han också den här, det som är nytt då, de här recitativen som är ett mellanting mellan tal och sång då. Han var lite bättre på att komponera, helt enkelt.
Och mycket bättre musikdramatiker.
Och bättre musikdramatiker. Så att han, men han var ju ändå beroende av det som hade hänt. Och att då folk började bli intresserade av det här.
Vi får inte glömma Alessandro Stridio. också som skrev texten till Orfeo. Och han pumpade hela det här librettot fullt av dramatiska situationer som Monteverdi kunde tonsätta, och därför blev det ju så bra. Vi ska fortsätta prata om detta strax, men först ska vi få reda på mer om handlingen i L'Orfeo. Per Feltzin vet allt om den.
L'Orfeo var Monteverdis första opera och en av världens första överhuvudtaget. 1607 kan tyckas vara länge sedan, och musikaliskt är det rätt annorlunda jämfört med de andra italienare vi känner till i operavärlden, till exempel Verdi och Puccini. Men ändå, redan här hittar vi handling och sen en känsla som ska beskrivas, smyckas och förklaras genom musik. Och hos Monteverdi har alltid kören stor roll, den kommenterar och berättar. Vi hittar också gudar och halvgudar, nymfer och herdar som ingår i skådespelet. Vi har hoppet, musiken och Apollon. Vi har färgkarn Charon och floden mellan livet och döden Styx, och dödsrikets kung Hades, här heter han Plutone. Berättelsen bygger på den antika sagan om Orfeo och Eurydike. Men där sagan får ett brutalt slut med en söndersliten Orfeo fick operan skrivas med ett lyckligare slut. Orfeo och Eurydike har just gift sig när hon går ut för att plocka blommor. Då biter en orm henne och hon dör. Orfeo blir förtvivlad och beger sig tillsammans med hoppet till dödsrikets portar. Sedan måste han klara sig själv. Han sjunger en sång som får färgkarn att somna, och så tar han sig över på egen hand. Han bevekar dödsrikets härskare och får en möjlighet att hämta hem Eurydike, men han får inte se på henne. Han lyckas nästan hela vägen. Hon förstår inte varför han inte ser på henne. Älskar han henne inte? Han veknar och vänder sig om, och hon sjunker tillbaka ner i dödsriket. Orfeo bryter ihop helt, förkastar sitt liv och sin musik. Apollon förbarmar sig över honom och tar med sig honom till himmelriket, där han för evigt kan se Eurydikes skepnad i stjärnorna.
Tack Per för den här genomgången. Lyckligt slut och lyckligt slut, ja. Orfeus och Eurydike får inte varandra i Monteverdis version, men han dödas i alla fall inte heller som han gör i myten. Slutet är något som är förändligt i den här myten, och det ska vi återkomma till här i Operaguiden. Men först ska vi backa bandet lite. Sara, det här med sång och skådespel var ju inte på något sätt helt okänt före 1597 då, när Peris Daphne skrevs. Men man hade väl inte riktigt samlat ihop det på det här sättet som skedde i den operan?
Nej, alltså man hade ju hållit på med det som kallas intermeder på svenska. Mm. Där man alltså hade, när man spelade pjäser, så hade man mellanspel med musik och dans och så, och någon sjöng. Så att det där att blanda skådespel och musik fanns ju, men man hade liksom inte fört ihop det så att handlingen bara skedde i sång. För det är det som sker i Monteverdis Orfeo och i Peris Eurydice och Peris Daphne. Just det här att allt framförs musikaliskt. Och det finns faktiskt ett citat här inför premiären då på L'Orfeo i Mantua 1607. Så är en adelsman där, och han skriver ett brev till någon han känner i Rom då, som är daterat kvällen innan, alltså den 23 februari 1607. Och då skriver han att imorgon kväll kommer fursten låta framföra ett stycke som kommer vara unikt, eftersom alla skådespelare pratar i musik, eller pratar musikaliskt kanske.
Just det.
Tutti gli interlocutori parleranno musicalmente.
Just det. Och då förstår man ju att det här är något alldeles speciellt.
Det är något nytt. Det är verkligen i sin linda. Man experimenterar. Mm. Och ja, det här var faktiskt just L'Orfeo och Monteverdis blev en succé. Så att fursten Vincenzo Gonzaga i Mantua, han ville ganska snart göra ett nytt framförande då, där även kvinnor, de fina damerna i Mantua, kunde få se det här. Så att den 1 mars så var det liksom en föreställning till.
Bara några dagar senare.
Ja, och det var ju, jag tror att på den tiden var det verkligen ett tecken på succé. Att man vågade visa det för några utanför den här
just det.
Kretsen av kännarna. Ja.
Men sen var det ju fortfarande så att alla roller utfördes av män och det var kastrater då som spelade kvinnorollerna.
Ja, så var det.
Inledningen på hela operan är ju väldigt berömd. Det gick åt massor av musiker att spela det här om man ville, men från början så spelades den av väldigt få musiker och sångare. De fick alternera mellan rollerna.
Ja, precis. Och det var väl dels en utrymmesfråga, som jag sa. Man uppförde det här i ett litet rum. Jag vet inte hur många som gick in.
Nej.
Och liksom hur många sångare man fick tag på som kunde utföra de här ganska virtuosa partierna ibland. Så man hämtade en kastrat från Florens och han som sjöng titelrollen Orfeus, han hade sjungit i en av Peris operor. Så att man behövde lite sångare, tror jag, som var bekanta med det här redan. Så
ja, den här formen.
Ja, det var ju lite nytt.
Ja.
Och sen också då, vi vet inte faktiskt hur många musiker som var med vid det här uppförandet. Man vet bara vad Monteverdi ville ha, för det har han skrivit i den tryckta versionen av librettot som kom ett par år senare.
Mm. Hela inledningen, hela operan börjar så här. Monteverdi, han tillförde alltså ännu mer dramaturgi som vi har hört då, och vi ska höra några exempel på detta. För han arbetar mycket medvetet med dynamik och olika sorters musik i olika världar.
Absolut. Det finns två olika världar som existerar i Orfeo. Dels har vi liksom underjorden, dit Orfeo tar sig sen. Helvetet kanske, om man ska uttrycka sig lite drastiskt. Men sen har vi också då överjorden, eller den vanliga världen, som är en pastoral idyll nästan. Och där använder ju Monteverdi lite grann av de klischéer som finns. Hur skildrar man den här idyllen, Arkadien, pastoral, en pastoral värld i musik? Jo, man använder blockflöjter, man använder stråkar, det är hedar och nymfer som sjunger och är glada. Så att den liksom klangfärgen finns där, det är ljus, ett ljus finns där. Och sen när vi beger oss ner i underjorden så kommer det andra klanger, då är det liksom blåsinstrument av ett annat slag, då är det tromboner, det är sinkor. Och det är regal också, en slags orgel, en bärbar orgel som låter lite gnälligt och torrt. Ja, den är lite så här...
Vi ska ta några exempel på detta, där delar av detta som du har berättat om nu ingår. Kören var viktig i Orfeo också, och en glad kör i första delen av operan låter så här. Ja, men sprudlande glatt är det ju här med ljusa flöjter och stråkar och små tamburiner, låter det som.
Ja, det är slagverk och liksom dansmusik. Och det här är ju förstås jättebra ur dramatisk synvinkel, för att så här bygger man liksom den här idyllen som vi vet, vi anar snart kanske kommer att raseras.
För ganska snart åker vi ner i underjorden. Ma quale eclissi ho in me oscura? Acquai la legge e se l'ingrazia è meglio. Mm. En helt annan klangvärld här, och just det här partiet handlar om när Orfeus faktiskt inte kan hålla sig längre utan vänder sig om, och andarna nere i underjorden säger att nu vänder du dig om, nu får du aldrig mer se din Eurydice. Ja, Sara, klangerna.
Ja, alltså, men det är den här dova, just också rösterna i Pluto är naturligtvis en bas. Orfeus möter Charon, den här färgkaren som ska ta honom över floden till dödsriket. Och det blir så här, och körerna där också i helvetet, de har en helt, eller i underjorden, de har en helt annan dov klang. Kan jag bara få säga en sak också om den här scenen vi hörde precis nu? Mm. För att när Orfeus, för det här är också jättesmart hur Monteverdi, vilken känsla han har för dramatik. För när Orfeus då får veta att han får ta med sig Eurydike tillbaka under då förutsättning att han inte tittar på henne, då har han en aria som är över en sån här basgång som promenerar, en walking bass då som de säger. Ja. Då han promenerar glatt upp mot det där liksom friheten och ska ta med sig henne. Men sen börjar han tvivla och då slutar den här basgången. Så man hör jättetydligt i musiken den här vändpunkten att nu kommer det hända någonting, då är det där borta. Så att det finns många såna här små detaljer som man liksom kan grotta in sig på när man verkligen lyssnar på den här.
Och det är musiken. Just det som gör den här operan till en sån revolution i operahistorien.
Ja, att det är de här, fullt av de här fina detaljerna. Det är lyhört gjort.
Och det är så musik och otroligt, text tillsammans.
Det är så otroligt noggrant. Kan man säga. Och då säger jag noggrant i en jättepositiv betydelse. Det låter som att man skulle vara någon slags skolmästaraktigt, utan, men det är det inte. Monteverdi är skickligare än så. Mm.
Vi ska komma in lite på de olika rollerna. Orfeus mötte vi här då när han inte kunde låta bli att titta bakåt. Vad är han för en snubbe?
Ja, det är en bra fråga. Han är ju, alltså hela den här operan börjar ju med en prolog där la musica, alltså musiken, får sjunga till publiken att nu... Och slutar, tror jag, med att säga, nu ska ni alla vara tysta för ni måste lyssna. Så här. Så det finns ju en metahistoria. Det handlar liksom om musikens makt som då personifieras genom Orfeus. Så han är ju någon slags konstnärsgestalt, kan man väl säga. Som är ganska upptagen av sig själv, kan man väl säga också. För han har ju de här fina stora ariorna. Han sjunger om hur lycklig han är. Han sjunger om hur hans sinnesläge har ändrat. Han sjunger liksom, kommer ni ihåg hur olycklig jag var innan, men hur lycklig jag är nu? Det handlar väldigt mycket om, utgår väldigt mycket från honom. Så. Och han är också den enda egentligen som är med hela operan. De andra rollerna runt omkring, de dyker upp en gång eller kanske två gånger då, som Eurydike. Hon dyker upp en gång i början och sen då den här korta när hon liksom försvinner bort igen snabbt. Så att det handlar ju väldigt mycket om honom och den förmågan har att liksom trollbinda sin omgivning. Och djur och växter och stenar, allting lyssnar ju på honom.
Och så heter operan L'Orfeo också.
L'Orfeo, precis. Mm. Det är till skillnad då till exempel från Peris föregångare som heter Eurydice. Mm.
En av Orfeos viktigaste scener, det är i akt 3 som är ganska lång också, där han då ska övertyga Caronte att få komma över till dödsriket, till underjorden. Ja, men vi tar och lyssnar på hur det låter när Caron har somnat.
Ja, men här har ju Caron somnat och Orfeus, han är ju lite, även om det här är ett viktigt ögonblick, så inser han ju sin makt. Det här att hans instrument och hans sång kan påverka folk så här. Mm. Han har ju haft en lång, hans stora aria här som ligger precis mitt i operan. Det är verkligen, Monteverdi gillar symmetri, så den här scenen ligger verkligen mitt i operan, som heter Possente Spirito, när han bönfaller då Caron att Caronte att låta honom passera, och han säger jag släpper ingen levande får åka i min båt då. Och det är ju en scen, en slags aria som sen blir så här standard i framöver. Det finns nästan i barockopera kommer den här bönen eller ett lament. Det blir liksom som en sån här, ett standard inslag. Så att Monteverdi, han
går före.
Ja, han visar hur var skåpet ska stå.
Sångaren Leif Arun Solén, han funderar i ett samtal med Sveriges Radios Kulturnytt kring det här just med gränser, att det är ett tema som har varit aktuellt i alla tider.
Det är en scen som är den absolut längsta scenen i operan, och det är väldigt intressant att idag när vi pratar mycket om gränser, idag när vi pratar mycket om vem har rätt dokument för att få passera en gräns, vem har bestämt att bara vissa får komma in och andra inte, så hittar vi här en opera som är en av de absolut första operorna som skrevs som har det som sitt centrala tema.
Gränser har fascinerat i alla tider. Leif Arun Solén medverkade i Göteborg Barocks uppsättning av L'Orfeo 2018. Messagera, budbäraren, det är en lite tråkig typ som kommer att ta bort den goda stämningen i början.
Det kan man väl absolut säga, men en så otroligt viktig roll. För mitt i allt det här glada pastorala, och Orfeus har precis sjungit en glad liten dansvisa om hur hans olycka har vänts i lycka med lite slagverk och sådär, så kommer hon och dyker upp och ser lite så här förvirrad ut. Han frågar, vad kommer du ifrån, vart ska du, vad har hänt? Liksom. Och så får hon återberätta då hur Eurydike har blivit biten av den här ormen. Och det är, här vänds ju verkligen hela. Men det är ju en lång scen, budbäraren i, och det kan man ju tänka att det kanske går tillbaka på grekiska dramer där budbäraren ofta hade en central roll och fick berätta allt det här hemska som man inte kunde visa på scenen, men som man ändå var tvungen att
berätta för publiken.
Ja, exakt. Ja.
Och i just det här lilla snutten vi ska lyssna till nu, där hör man väldigt tydligt hur hon till slut kommer fram till att Eurydike är död. Och då blir det väldigt stilla, och Orfeus säger ungefär aj då.
Oj, med sjunger han på italienska. Det betyder ungefär ack.
Ack.
Mm. Sen får hon berätta lite till.
Mm. Men Eurydice då? Hennes roll är inte så stor.
Den är inte alls så stor. Hon är med en kort bit i andra akten då. När man förstår, det antyds i alla fall att de är nog ganska lyckliga. Mm. Så. Mm. Och sen är hon med då i fjärde akten, när hon också då får uttrycka så här, jag tror hon också sjunger någonting aj eller någonting sånt innan hon försvinner tillbaka i skuggorna och inser att jag kommer aldrig komma upp igen. Mm. Så att det är verkligen ingen, alltså man får ju ingen kläm på vem hon är, utan hon är ju bara en av de här figurerna runt omkring Orfeo.
Mm. Och han är ju väldigt mycket, precis, han är ju väldigt mycket huvudroll, och det är hans perspektiv hela tiden. Per Feldzin har en intressant, annorlunda ingång på det här. Just det här att hon försvinner tillbaka till underjorden. Han undrar om det går att tolka annorlunda. Vem är det som styr den här berättelsen?
Är det Orfeus som väljer att se Eurydike? Eller är det faktiskt Eurydike som väljer att återvända till dödsriket för att hon är besviken på Orfeus? Eurydike har inte lämnat Orfeus i samband med döden. Hon har lämnat honom för att han inte längre ser henne för den hon är. Eller den hon har blivit. Den hon utvecklats till. Hon väljer att passera alla dessa jävligheter som furier och monster för att leva i en annan värld, i en annan miljö. Det kanske är den miljön som är de saligas ängder. En konfliktfri zon där alla ser dig för den du är. Naken inför världen. Så när Orfeus kommer efter, ivrigt påhejad av kärlekens prästerskap, är det förstås helt naturligt att Eurydike vill se honom i ögonen först, innan hon följer med. Har du sett mig den här gången? Har du gått ifrån din bild av mig? Den du vill att jag ska vara, den som jag inte längre är? När han då inte ens ser åt henne, på grund av de villkor han fått lagda framför sig, då kan hon inte tro på honom. Hon vill inte lämna de saligas ängder för att återgå till en människa hon älskar men inte längre kan leva med.
Ja, men Per Fältsin då, som du hörde inledningsvis, funderade på detta i en essä här. Sara, vad säger du om det här resonemanget?
Ja, alltså Per Fältsin, han utgår ju härifrån den version av Orfeus som Gluck, Christoph Willibald Gluck, gjorde 150 år senare.
Som vi också hörde lite musik.
Och det, alltså, det är mycket mer sentimentalt. Den operan heter ju också Orfeus och Eurydike. Mm. Och i den har Eurydike en mycket större roll. Det finns en, hon har en lång aria och hon pratar med Orfeus och försöker få honom att vända sig om. Så att där är det mycket mer psykologiserande med våra moderna ögon. Alltså där, kan man, där skulle man kunna tala om det här. Medan i Monteverdi, där finns det inte plats för den typen av psykologi, skulle jag vilja säga. Det här är mycket liksom rakare och stramare. Det finns inte här, nej. Nej. Den tanken finns inte att hon skulle ha valt det här i underjorden själv, utan man, han får gå ner och hämta henne, så är det bara.
Ja. Det finns ju alltså flera operor och mer musik kring just den här myten om Orfeus och Eurydike i historien. Massor med operor till och med.
Ja, vi har ju nämnt Glucks Orfeus och Eurydike som kommer då på 1700-talet, slutet av 1700-talet. Det finns ju en operett av Jacques Offenbach, Orfeus i underjorden just, som är en parodi på Glucks opera. Det finns en opera av Harrison Birtwistle, alltså en modernistisk opera, engelsman från 1980-talet, The Mask of Orpheus. Philip Glass har skrivit en Orpheus-opera som bygger på Jean Cocteaus film som, om Orpheus.
Och så har vi svenska bidrag också.
Ja, Hilding Rosenberg har skrivit en ballett, Orpheus i stan till exempel. Alltså, och det finns massor, det finns sånger som heter Orpheus.
Vi var inne på det i början det här med det lyckliga slutet, att Orfeus hamnar uppe bland gudarna och Eurydike fastnar i underjorden. Men det här är ju inte så som det slutar i myten.
Nej, det är ju så att efter att ha förlorat Eurydike och utsatts för den här besvikelsen så tar Orfeus avstånd från kvinnor, vilket då upprör bakanterna eller menaderna som de också kallar så mycket, att de attackerar honom och sliter honom i stycken.
Just det.
Men hans huvud och hans lyra då, hans huvud flyter i land på lyran på ön Lesbos, fortfarande sjungande. Så han är verkligen musiker ända in i döden.
Väldigt morbid.
Väldigt morbid. Men alltså den här, just att hans sjungande huvud, alltså han fortsätter sjunga och hamnar då på ön Lesbos, som är ju en symbol nästan för då också för dikt och så. Där finns ju till exempel Sappho.
Just det.
Så att det är någonting där med den ultimata konstnären och musikens makt.
Operan i Monteverdis tappning avslutas på ett liknande sätt som den började då, med en morisca som det heter. Symmetri även här då, toccata i början, morisca i slutet, och den låter så här. Ja, här hör vi moriskan då som avslutar hela Claudio Monteverdis opera, där alltså Orfeus kommer upp till gudarna i himlen.
Han plockas alltså upp av sin far Apollo till himlen då, där han kan betrakta oss vanliga dödliga. Sen får man ju se om det är ett lyckligt slut eller inte. Det kan man ju diskutera.
Sara Norling, tack så mycket för sidekickandet i Operaguiden idag.
Tack själv, Britta.
Och tack du som har lyssnat också. Operaguiden om L'Orfeo av Claudio Monteverdi är slut. Om du vill höra lite längre musikstycken ur den här operan, så kan jag rekommendera att gå till sverigesradio.se, sök på Operaguiden och leta fram den Spotify-lista som finns där på L'Orfeos sida. Där hittar du en lista med massor av musik. Där kan du även på webben eller i appen Sveriges Radio Play lyssna på fler operaguider. Tack för mig och hej då!